With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Jätteroligt att du gör det. I det här avsnittet så har jag träffat Julia Adams. Hon blev faktiskt upptäckt när hon spelade på gatan tillsammans med sin kompis. Det är sånt man bara läser om eller eventuellt kan hitta på. Men den här gången är det faktiskt helt sant. Hur det gick till och vad det resulterade i pratar vi om i det här avsnittet och mycket, mycket annat. Bland annat så pratar vi om en känd trummis som fick sitta i en ring i en studio i centrala Stockholm och spela bongotrummor för att Julia tyckte att så spelar man in en låt. Så, utan att dra på det för länge, Dill och Duva med Julia Adams. Lycklig lyssning!
Dill och Duva, mitt trumskivoman.
Igår hände det något som jag tänker mig att du brydde dig väldigt mycket om.
Tänker du på Drake-släppet eller?
Ja, exakt.
Ja, alltså jag är lite... Jag har inte lyssnat så mycket.
Nej.
Men jag är inte wowad liksom. Men det visste jag att jag inte skulle vara.
Nej.
Jag tappade... Drake... Jag kanske har tröttnat lite på honom.
Oj!
Ja.
Det är ändå någon som betytt jättemycket för dig.
Ja.
Om jag har fattat det rätt.
Ja, både ja och nej liksom.
Ja.
Men nej, jag var ju på hans konsert nu.
Ja, ja.
Var du där eller?
Nej.
Nej. Det var ju asbra, liksom. Ja. Jättecoolt och sådär. Men
ja.
Jag önskar jag hade varit där typ ett år innan.
Jaha.
Kanske.
Aha, ja. Det har gått över så.
Jag tror det lite. Ja, ja. Mm.
Ja. Vad är det? Varför tror du att det har liksom runnit ut i sanden lite, eller vad ska man säga?
Jag tror att jag inte lyssnar lika mycket på R&B och hiphop längre och mer på pop.
Ja.
Jag tror att det kan ha med det att göra.
Ja.
Att jag inte njuter lika mycket när jag hör ett trap beat liksom.
Och jag som trodde att du skulle komma hit och vara helt skakig, så var typ hela natten och lyssnat.
Nej, jag var till och med, jag gick ut på en promenad i morse för det var ju fint väder, så bara, nu ska jag lyssna på hela Drake-plattan. Jag satt inte ens på alltså musik, för jag ville bara så njuta av naturen.
Ja, det är bra. Det är i sig väldigt bra.
Ja, så jag lyssnade nu på eftermiddagen istället.
Ja.
Men alltså nice bakgrundsvib, men jag känner inte wow.
Nej.
Nej, än.
Nej.
Det kommer kanske.
Ja, det är någon annan får lyssna på honom helt enkelt.
Ja.
Ja, han har några fler. Men nu ska vi inte prata om honom mer.
Mm.
Nu pratar vi om dig.
Mm.
Jag börjar alltid med samma fråga i den här podden. Vad heter gatan du växte upp på?
Den första gatan jag växte upp på vet jag faktiskt inte. Där bodde jag tills jag var 4 i Lästringe. Sen bodde jag i Finspång. Det var Vallonvägen 16.
Ja.
Det kommer jag.
Mm. Så det är därifrån du känner att du växte upp liksom.
Ja, det är det jag kommer ihåg, för jag har väldigt väldigt dåligt minne liksom från unga år.
Ja.
Så.
Ja. Vad är det vad är det du tänker på när du tänker på Vallonvägen?
Jag tänker på alltså hela den gatan var en backe upp så.
Ja.
Och så var det gula, jättestora gula hus hela vägen upp så.
Ja.
Så såg det ut. Och sen var det alltså på ena sidan av vägen så var det bara såna
vad heter de, syrenhäckar, ja, som så blev jättefina, ja, framåt sommarkanten.
Men är det en bra känsla du har?
Ja. Jo, men jag trivdes i Finspång, gjorde jag. Sen är jag väldigt glad på ett sätt att vi flyttade in till stan, situationstecken, som var Norrköping, ja, när jag var 12.
Ja.
Jag tror att det var väldigt positivt för mig.
Ja. Mm. Den här podden handlar om musik.
Mm.
Kommer du ihåg, är det i Finspång som musiken kom in i ditt liv, eller när kommer den in?
Alltså enligt mina föräldrar så kom den ju när jag var pytteliten. Mm. Att jag så sjöng på engelska mest då. Pappa är från England, så jag sjöng så engelska barnsånger.
Ja.
Och när han skulle sjunga med så rättade jag alltid honom. Så när jag var så här 3-4 liksom, nej, det sjunger fel, så här är det. Men ja, jag började fixa pianolektioner av våran granne när jag var 6 år.
Mm.
Gick i kör en gång i veckan.
Mm.
Spelade blockflöjt.
Du försökte ju allt.
Ja, jag satt väldigt, väldigt mycket hemma vid vårt piano och spelade så Astrid Lindgren, sånger, så.
Ja.
Ja, och gamla så, vi hade någon sån visbok med 60-tals visor som jag sjöng jättemycket.
Kommer du ihåg någon speciell?
Alltså jag älskade den här idag är det grönt, fint överallt, lagom skönt, na-na-na. Och refrängen var allting skulle varit så kul om jag inte var så ful. Den där. Ja, de var ju så sjuka texter.
Ja, de är jättekonstiga.
Den och sen den här, ett barn ska jag ha när jag blir stor. Alltså det är så himla så quirky.
Ja, ja, när man lyssnar på dem som vuxen så blir det
ja,
så.
Ja, men redan då var jag väldigt fascinerad av texterna. Att jag verkligen satt och så här, wow, typ, att jag kunde fascineras av...
Det är som en förhöjd verklighet i dem på något vis. Att det är verkligt fast det är skruvat någonstans.
Om man får så himla så här klara bilder direkt.
Ja.
Och så älskade jag liksom de deppiga Astrid. Jag älskade att sjunga så. Jag kunde nästan sitta och gråta liksom själv i pianot. Alltså så helt sjukt. Sjöng så här vargen ylar i nattens ljus. Den där, vad heter den? Inte Madicken, vad heter det? Ronja Rövardotter.
Ja,
den och typ Linas sorgliga visan när hon inte får sin man. Och, där.
Mycket ledsamhet. Ja. Ett litet emo helt enkelt.
Ja, jag var nog det innerst inne. Liksom. Det var ingenting jag visade för andra, men där kunde jag sitta själv. Ja. Och så. Mm.
Tänk, då spelade du andras låtar. Och så. Tänk, vet du när du började tänka att det här ska man göra själv? Alltså göra egna saker?
Alltså, det kom väldigt påtvingat. Ja. Jag hade liksom inte alls tänkt i de banorna, utan det blev som en... Sen började jag i musikklass när vi flyttade till Norrköping i sexan. Och då, för att få slutbetyg i musik i nian, så var man tvungen att skriva en låt.
Ja.
Så då skrev jag en låt för att jag ville ha MVG.
Ja.
Och det var där det liksom föddes. Bara, oj, jag kan... För jag hade alltid skrivit väldigt mycket, men jag hade aldrig satt ihop liksom mitt så spel, gitarr och pianospel med mina texter och sådär. Så att det var där det föddes.
Du hade aldrig gjort den kopplingen att det här kan jag säga någonting själv?
Nej, inte vad jag kan minnas. Jag tyckte att det var så himla kul att köra andras låtar. Och jag ändrade ibland lite texter och sådär, men aldrig att jag skrev det själv så.
Nej.
Ja.
Vet, hur vad var det, kommer du ihåg, vad var det första du skrev?
Alltså första låten?
Ja,
den finns ju till och med på vårt debutalbum med Little Marbles.
Ja,
finaste grejen heter den. Som handlar om, den handlar om Finspång, alltså min uppväxt.
Ja.
Och mig och min bästis, vi bodde grannar i de här två stora gula hus. Och så sjunger jag om att vi... Att havet är blått, men och så hoppar vi i, men vi blir inte blöta för att havet är gjort av blommor. Och det är att våran backe på baksidan var bara fullt med blåa skillor.
Ja.
Så där hoppar vi liksom.
Ja. Fint.
Ja, det var väldigt, väldigt mycket så.
Vad tycker du,
metaforer. Och,
Vad tycker du om när du tänker på den låten nu?
Nej, jag tycker om den jättemycket. För jag minns så väldigt, väldigt tydligt när jag skrev den också. Att det var hela den processen minns jag. Jag har så dåligt minne med vissa eller med mycket grejer, men den grejen kommer jag ihåg så himla tydligt.
Ja.
Och sen är det så kul att den finns så här dokumenterad för alltid. Så. Ja.
Det är för, andra som jag har haft med som har pratat här, vitt skilda människor, de har mer haft något sorts till sina första låtar har de liksom haft någon de har tyckt att jag kommer aldrig bli så här bra, för att då var jag helt liksom så här, det fanns ingen begränsning.
Nej.
Känner du likadant att det liksom fanns någon frihet där?
Ja, jag kan sakna det lite från våran första, alltså vår debutalbum med Little Marbles, kan jag, alltså första åren när man liksom, alltså jag skämdes ju som ett djur, för då hade man ju utvecklat så mycket för nästa skiva redan.
Ja.
Så då var det så här, gud, hur kunde vi släppa det här liksom? Eller hur fick vi ens släppa det här? Ja. Det var ju den största frågan. Men nu kan jag se tillbaks på att så här, jag bara skrev så här, och jag tänkte ingenting. Jag bara typ körde.
Ja.
Och sen körde jag de ackorden jag kunde på gitarr till, och så blev det som det blev liksom.
Ja.
Nu är det ju väldigt mycket, jag tänkte aldrig vers, refräng, stick, vad var det liksom? Alltså jag tänkte inte alls i dem. Nu tänker man ju väldigt mycket på det.
Ja.
Okej, ja, men något behöver hända i refrängen och ja, men du vet så.
Ja.
Ja.
Då hände det kanske spontant bara.
Ja.
Ja.
Då var det bara.
Ja.
Så det kan jag sakna, men jag tycker ändå det är kul att se min utveckling under alla år. Jag hade ju inte velat vara kvar där.
Nej.
Jag började.
Nej, det hade ju varit tråkigt. det är säkert vissa som är kvar i sitt.
Jo, men det tror jag. Men jag har alltid velat så här, ta mig vidare på något sätt. Så jag tröttnar oftast på mig själv.
Du har varit inne här på Little Marbles med Linn. När bildades ni? Vad var det som gjorde att det blev ni som började grejer?
Alltså det var också väldigt så random. Alltså det hela började med att min mormor fyllde år i sommaren innan vi skulle börja gymnasiet, för vi gick i samma högstadieklass. Så fyllde min mormor år, och då skulle en annan kompis vara med mig och spela och sjunga liksom. Vi hade blivit så hyrda så. Och sen hoppade hon av i sista sekunden för att det var någon kille.
Ja.
Hon var lite så opålitlig.
Ja.
Så då bara grabbade jag första bästa jag kom på. Liksom. Ja, men Linn, vill du testa med mig? Och så började vi sjunga och så bara, wow, vad bra vi låter ihop.
Mm.
Vi låter som en person.
Ja.
Och så repade vi till det där och så körde vi det där gigget. Och sen så bara bildade vi ett band. Liksom. Ja.
Var det en egen låt där från början på kalaset?
Eller
var
det... Jag tror vi körde den här finaste grejen då, för då hade jag nog skrivit den precis. Ja, just det. Men sen körde vi så här, någon Dylan-låt och körde vi någon Billy Division-låt säkert och lite blandad kompott.
Något härligt sätt. Hur var reaktionerna?
Alltså jag hade ju jättesen skräck alltså för, så att alltså mina första gig, det där var ju typ, jag var inte rädd när jag var liten, då jag spelade på varje så här sommaravslutning och satt där själv i kyrkan med skitmycket människor, jag typ tänkte inte ens på vad jag gjorde.
Nej.
Men sen när man började så här mellan högstadiet tror jag, då blev jag så självmedveten.
Ja.
Så alltså jag liksom skakade så mycket ibland så jag inte ens kunde plocka på gitarren liksom.
Oj.
Ja, det var riktigt vidrigt.
Hur kom man över en sån sak?
Jag bara körde. Jag tvingade mig själv, för jag tyckte det var så kul också, fast det var hemskt.
Ja.
Jag kommer ihåg sen fick ju vi vår första förbandsturné för Miss Li, som var ju vår största idol då liksom. Det var helt sinnessjukt när vi var 17 liksom.
Ja.
Och jag höll ju på att svimma efter det gigget.
Ja.
Alltså jag ramlade ner för trappen bakom scenen. För att jag var helt så nervös var jag varann. Det var hemskt alltså.
Herregud.
Ja.
Nej, men alltså, när man hör sånt så tänker man att du, men du kände ändå en sån stark känsla, jag måste fortsätta. Jag måste komma igenom det här.
Jag minns inte att jag tänkte det. Det var bara så himla självklart.
Mm.
På något sätt att, men det är ju det här jag ska göra. Det är ju det här jag gillade det ju. Och jag gillade ju så här uppmärksamheten också.
Ja.
Men det var, ja, det var ju riktigt så skräckblandad förtjusning.
Det var skönt när det var över också. Eller alltså när man bara...
Ja, fast då är det ju också, det har jag ju fortfarande. Jag har ju ofta ganska så här grov ångest efteråt. För att, skulle jag gjort sådär, varför gjorde jag sådär? Och det där var inte bra, jag sjöng falskt där. Och, så att, det är ju mycket så här jobbigt med live-framträdanden. Alltså nu njuter jag ju skitmycket av att stå på scen. Om det är bra ljud så är det ju liksom den bästa kicken i världen.
Ja.
Det spelar ingen roll om det är 5 pers eller 10 000. Det är så här, kicken.
Skönt att du kommer över.
Ja, jag fattar inte. Ja, jag kan ändå förundras över att man typ inte reflekterade så mycket när man var yngre.
Nej.
Jag tror att hade jag börjat med det nu,
ja,
då hade jag aldrig fortsatt. Då hade jag bara, men det här är inte min grej, jag lägger ner.
Nej.
Så.
Nej, för det är det man tänker ofta på, alltså, ja, men saker man har gjort när man har varit liten, då man liksom man fattar inte liksom.
Nej.
På något vis. Det är ju samma som det där med och, som vi var inne på innan, och skriva en text eller någonting, att man vet inte hur ska det här tas emot, hur kommer jag se ut, hur kommer det låta, utan det bara kommer liksom.
Ja.
Det är grymt.
Ja, det kan jag sakna med ungdomen. Jag så här, flyttade själv upp till Stockholm direkt efter gymnasiet, jag kände ingen.
Ja.
Du vet, det hade jag kanske inte heller gjort nu på samma sätt.
Nej.
På det självklara sätt som jag gjorde det på.
Nej.
Att man bara gjorde saker.
Ja, man tänker det löser sig. Liksom.
Ja.
Ni spelade ju på, ni spelade väldigt mycket på, så här, som gatumusikanter.
Mm.
Ute på stan och så.
Mm.
Hur var det? Att gå ut och ställa sig sådär någonstans. När inte folk har inte bett om att ni ska vara där.
Alltså vi tyckte ju att den grejen var ganska kul. Mm. Vi tyckte ju det var ganska kul att provocera.
Ja.
Tror jag. Men det var främst för att vi liksom inte fick... Alltså vi hade spelat överallt där det gick att spela i Norrköping.
Ja.
Så stort är det ju inte.
Nej.
Och vi bara ville spela.
Ja.
Så då åkte vi upp till Stockholm. Vi körde lite så... på gatan i Norrköping, men det blir så konstigt när man känner folk och ska man så folk ska stå och prata och det var inte riktigt det vi var ute efter liksom. Så då drog vi upp till Stockholm en sommar.
Ja.
Något år. Ja, jag kommer inte ihåg när det var. Men och jobbade som gatumusikanter, alltså betalade hyra liksom.
Grymt.
Ja, det var ju riktigt kämpigt ibland alltså. Jag blev så sjuk andra veckan, så Lin fick gå ut själv och spela.
Oh, nej.
Ja. Och sen och fingrarna började ju blöda. Vi körde ju gitarr.
Ja.
Så när man kör, alltså vi körde ju, alltså körde vi, när vi körde så körde vi stenhårt. Vi så här chillade liksom inte.
Nej.
Så vi kunde ju få 500 spänn på en halvtimme, men då var man ju helt slut efter en halvtimmen.
Ja.
Det var ju, då behövde man en break liksom.
Det känns ändå som rätt bra betalt. Eller liksom för...
Alltså vi var ju över medel om jag säger så. Vi hängde med... Vi kom in i den liksom alltså kretsen, de som spelade liksom.
Finns det en gatumusikantkrets?
Ja, och de flesta, alltså man lärde känna de flesta för att man alltså det fanns ju favoritplatser.
Ja.
Dels var det ju Gamla stan tunneln.
Ja, alltså, ja.
För där ekade jättefint liksom.
Ja.
Och sen det absolut bästa men som man blir bortkörd på väldigt snabbt, det är ju i T-centralen i tunneln där.
Ja.
Och då fick man, alltså om någon hade kommit till Gamla stantunneln alltså innan, så bara, men när är du klar ungefär? Ja, men klockan 2, kan du paxa till oss då? Så kommer vi då, så här. Så det var ju som en liten så, man hjälpte varandra.
Jag har ingen aning om man tänker att alla är sig själv liksom, men att det finns ett liksom.
Nej, men för oss var det så. Jag kommer ihåg det var någon som spelade fiol som bara, för jag spelar mer, så spelar vi tillsammans. Så här,
Alltså jag gillar ju det som jag pratade om innan, att ni åkte med mig där på Stockholm Boat Sessions.
Mm.
Och jag hade ju Göteborg så här, tram sessions också på spårvagnarna.
Ah, okay.
Samma sak. Så jag gillar ju väldigt mycket det här när musik kommer, när folk inte har bett om det riktigt. För att det blir alltid, det händer ju någonting där liksom.
Alltså det var ju folk som blev arga och liksom pekade finger och håll käften och sådär. Men det var ju mest... positivt.
Ja.
Alltså sprida glädje liksom. Ja. Det var så kul att se folk, att folk så här lyste upp typ.
Ja.
Det var jättefint.
Ja.
Ja.
För jag fattar egentligen inte vad det är folk blir arga på. Det är bara gå liksom.
Ja.
Det är liksom inte...
Nej, de tycker att vi stör.
Stör vad? Jag vill höra trafiken mer.
Ja,
eller?
Ja, jag vet inte.
Det är jättetråkigt.
Ja, ja.
Men ni körde på en sommar där i alla fall.
Mm.
Vad tyckte du var det absolut bästa med att spela på gatorna?
Vad tyckte jag var bäst? Alltså, det var ju friheten på ett sätt, för man bodde ju fortfarande hemma. Så det där var liksom första gången man bodde hemifrån under lite längre tid med sin bästa kompis i en stad som man verkligen har sett drömt om att bo i.
Mm.
Alltså i många år. Och men det här att känna att man klarar sig själv tyckte jag var jätte...
Ja.
Coolt. Jag, alltså, sen jag var 12 var ju min dröm att så här, flytta hemifrån och så här, gå och handla mat själv och tvätt. Typ sånt där kunde jag så här, längta efter. Jättekonstigt. Det var väl typ alltså, så här, tjäna pengar själv. Liksom.
Mm.
Ja. Ja. Men vi kände oss ganska fria tror jag.
Mm.
Det var nog det som var det roligaste. Ja.
Men klarade ni av att leva på de pengarna?
Mm.
Ni fick in så mycket, eller så pass med pengar så att det gick i alla fall.
Ja, så vi lyxade ju inte. Vi åt ju så här ravioli på burk och sådär. Och vi bodde ju, vi hyrde ju ett litet rum liksom av en helt knäpp Östermalmstant. Så vi delade ju på en 1,20-säng liksom.
Ja.
Och, ja. Så det var inte, vi bodde, alltså vi hade ju inte så här jättenice, men för oss var det jättehärligt. Ja. Ja.
Nej, men man tänker annars ibland att det är att det inte ska gå liksom, men det, vi var väl tillräckligt bra helt enkelt.
Ja, men vi gjorde nog allt för att sticka ut också. Vi klädde oss väldigt väldigt udda. Sjöng väldigt väldigt högt.
Ja.
Alltså så här, ju högre man sjunger desto fler hör en. Det var väl så vi tänkte. Ja.
Smart approach faktiskt. Ja. Ja. Ja, för just era kläder kommer man ihåg det, att det var väldigt mycket färg och syntes ordentligt liksom.
Mm.
Ja. Det var jättebra.
Ja.
Men är det Niklas Frisk kommer ju in här någonstans.
Ja.
Ja. Hittade han er på gatan om man säger så, eller hur, ja. Hur hittade han er?
Nej, alltså han kom ju fram till oss när vi spelade.
Nej, det är så.
Ja. Mm. Och jag trodde att han var en knarkare. Alltså han ser ju riktigt pundig ut. Det gör, alltså det, jag vet inte hur han ser ut nu, men då gjorde han det. Så jag var så här, eller båda vi var så här, oj, så här, vi var lite så tillbakadragna för att
vad var det? Var stod ni då någonstans?
Jag tror att det var i Gamla stan, vi stod då i tunneln,
mm.
har jag för mig, inte helt hundra.
Nej.
Och så gav han liksom oss något kort med hans namn och,
ja.
Och någonting. Och så gick vi, man hade ju inga mobiler eller så, dator, så vi gick till 7-Eleven och så googlade upp honom. Ja. Och så bara, musikproducent, bara, men det kanske är lite seriöst ändå. Såhär. Så då kontaktade vi väl honom på MySpace, kanske det var.
Ja.
Kommer inte riktigt ihåg. Och hur var det nu då? Kom vi till hans studio? Nej, eller gjorde vi det? Jag minns inte om vi var i hans... Gud vad sjukt att jag inte kommer ihåg det här. Men jag minns inte om vi kom till hans studio eller om det var så att hans skivbolagsboss liksom hörde av sig till oss direkt. Liksom.
Ja.
Kommer inte ihåg åt vilket håll det var. Men något sånt.
Ja. Men vilken det är ju som en, alltså det är bara sånt som man tror inte ska hända, att någon ska bli upptäckt på gatan liksom.
Nej, jättekonstigt. Och vi var ju så här
hur då, en pundare eller?
Ja. Som vi trodde.
Det är det man inte.
Ja. Vi hade ju lärt oss att man inte ska lita på någon. Nej. Liksom två små tjejer ensam i storstaden. Ja. Bara, nej, det här känns inte bra.
Nej.
Men ja.
Ja.
Mm.
Men hur när ni sen började ni spela in med honom? Eller vad hände?
Nej. Sen... Gud, jag kommer inte ihåg. Alltså, det är ju Linn som kommer ihåg allt sånt här. Jag är ju så dålig på att förklara. Men på något sätt så... Jag tror typ att det rann ut lite i sanden.
Mm.
Men sen var vi med i NT, alltså Norrköpings tidningar. Och så sa vi att vår högsta dröm var förband till Miss Li.
Mm.
Och Miss Li låg också på National som Niklas Frisk också låg på, ett skivbolag. Och då blev vi kontaktade av den här Eggis då, som har skivbolaget. Och bara, hej, vill ni vara förband till För då hade han väl hört om oss via Niklas, ja, liksom. Ja. Och så hade han sett den här NT-grejen, hade väl googlat, ja, på Miss Li eller någonting, och så, ja, kom vi upp. Och så fick vi åka på den här förbandsturnén, liksom. Helt sjukt. Alltså det var ju helt, helt sjukt.
Det, alltså, ja, alltihopa är så här, alla människor som lyssnar på det här, följ, ja, era drömmar, gör det ni vill, ja, för att det kan gå bra.
Ja, och vi var ju verkligen så här, ja, men vi ska bli superstars, vi ska ta över världen.
Ja.
Vi började så skriva lite på engelska för att, ja, men då kommer vi ju nu ut till alla, ja, du vet, vi, ja, hade ju verkligen så storslagna drömmar, och så, ja, bara hände allt det här. Ja. Så fick vi liksom skivkontrakt när vi var 17, så min pappa,
ja,
fick ju skriva på mitt kontrakt liksom.
Oh, jäkla.
Ja. Och så här, folk i Norrköping bara, men de kan inte ens spela gitarr, hur kan de få skivkontrakt så här.
Ja.
Ja.
Ja, precis. Det handlar inte alltid om det liksom.
Nej.
Det är liksom så mycket annat.
Ja.
Men är vi Miss Li-turnén där? Vi, mm, pratade lite om den.
Mm.
Hur var det? Förutom chocken att ni då fick det som ni hade drömt om, att nu var det dags liksom.
Ja. Alltså de två spelningarna, jag kommer inte ihåg hur många det var, men de två spelningarna jag kommer ihåg var den första på Katalin i Uppsala.
Mm.
Det var då jag höll på att ramla ner från trappan, mm, efteråt. Och det var första gången jag träffade liksom Miss Li,
ja,
eller vi. Och det var ju jättekonstigt att träffa så här sin största, alltså hon var ju verkligen vår största idol. Vi liksom, ja, lyssnade ju jämt på hennes skiva och hoppade och skrek i min säng till hennes låtar. Och liksom. Så hela det var ju en chock. Och sen kom jag ihåg trädgården i Göteborg.
Mm.
Och då var ju inte vi 18, så då fick inte vi hänga i samma loge som bandet.
Ah,
utan vi fick sitta en trappa ner, och, ja, ingen fick vara nära oss ifall någon skulle råka ge oss en öl. Så det var skittråkigt. Vi fick sitta där helt själva och bara typ stirra rakt upp i luften. Så här, och alla andra typ festade på övervåningen. Och sen fick vi inte ens gå ut och titta på Miss Li när hon gigga, för,
nej,
att det var öl i lokalen.
Ja, oh, gud vad tråkigt.
Så det var lite så, vi bara, oh, så frustrerande.
Nu är det så nära, men ändå inte.
Ja, liksom. Jag kan totally relate till så, Sara Larsson liksom.
Ja, hon, det var ju bara i, när var det i höstas hon fyllde 18.
Ja, när vi, ja, kom, hon berättade i någon intervju, ja, om någon så här händelse, för att hon inte, jag bara, gud, det är så jobbigt, ja, det där.
Ja. Ja, ja.
Det var inte det att vi ville dricka, eller vi ville dricka öl, alltså så, men vi ville ju bara vara en del av, ja, sammanhanget.
Ja,
så.
Känna att man är på samma nivå på,
ja,
något vis. Liksom.
Ja, eller bara hänga med någon. Vi hängde igen med varandra, det hade inte, ja, vi något behov av.
Ja, de här, ja, Dolores Hayes som du kan känna till.
Ja, ja.
De blev ju utkastade från Debaser Medis en gång.
Med Medis. Vem har inte blivit utkastad från Medis? Jag har blivit utkastad 2 gånger.
Oh, nej.
Av ingen anledning. Helt sjukt. Ja, förlåt, berätta.
Ja, nej, nu måste du berätta, vadå ingen anledning?
Nej, alltså jag var inte, alltså de trodde väl typ att jag var full eller hög eller någonting, och jag var, ja, inte alls det.
Nej.
Utan jag bara typ dansade roligt och så, ja, bara, ah, men nu räcker det väl här. Och så, oh,
nej,
fick jag gå ut. Ja.
Det är tråkigt.
Ja.
Ja, men i alla fall, ja, Dolores Hayes blev utkastad där. Jag tror det var efter de hade spelat. Precis. Innan de spelade så fick de inte vara i lokalen, så de blev jättesura. De blev liksom utknuffade på baksidan, så här, ni får vara någon annanstans, ni får inte vara här.
Ja, men det låter som trädgård ungefär.
Ja. Och sen kom de in och så spelade de bara, och sen så typ.
Ja, men Medis, alltså jag gillar inte Medis.
Det finns
nej,
inte
längre. Nej, är det gone nu?
Ja,
alltså?
Nu är det stängt.
Okay.
Det stängde på nyår.
Mm.
Så det är väck. Eller huset är kvar, men i alla fall.
Mm.
Det är om att be, inte.
Alltså gud vad tråkigt att lyssna på den här podden om man inte är från Stockholm, känner
jag. Ja, ja, ja. Ja, Medis är då Medborgarplatsen som är mitt i Södermalm.
Så gamla stantunneln. Du bara,
ja,
ingen,
ja,
annan.
Den finns ju inte heller kvar.
Va?
Nej, men den är ju rivet hela. Det måste ju vara den här gula tunneln du menar, va?
Nej, jag menar alltså den. Det finns som en någon liten så mataffär i den tunneln också.
Vilken? Vad är det? Ja!
Tänk att du går ut från spärren, ja, och så till vänster.
Nu vet jag vad du
är
menar.
Är du med? Den
nu
tunneln.
Nu förstår jag. Ja, ja. Då förklarar vi. Det är vid tunnelbanestationen Gamla stan. Om man hoppar av där och så går om man ska
vänster.
Till Gamla,
ja,
ja, till Gamla stan, så är det en tunnel där. Just,
ja,
det.
Mm.
Där.
Där.
Just det, där har man ju sett massa.
Ja.
Då tänkte jag helt fel, för jag tänkte upp det som var uppe vid Slussen som också gick mot Gamla stan.
Mm.
Som de har rivit. Men,
ah, ja, ja,
ja.
Mm. Nej,
det här var ju också tunnan. Liksom.
Ja.
Ja, många bra spelställen.
Mm.
Men Miss Li-turnén där i alla fall.
Mm.
Ni är ändå där.
Mm.
Hur tog publiken emot er? Kommer du ihåg?
Nej. Jag kommer faktiskt inte... Alltså, vi måste ju faktiskt minnas att det här är 10 år sedan också.
Ja, ja.
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, jag minns nej. Inte.
Har du...
Jag tror inte att det var liksom det vi fokuserade på heller.
Nej.
Vi hade för mycket show med oss själva.
Ja.
Alltså för att vi hade liksom aldrig stått på en sån stor scen och liksom aldrig sjungit så där i mickar på riktigt och
nej.
Så. Så att jag tror vi hade fullt show bara att ha kontroll på oss själva liksom.
Ja.
Ja.
Fick ni hänga någonting med Miss Li?
Jo, men det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Jag tror att vi har varit på en till turné med henne. Så att jag kan blanda ihop lite där också.
Mm.
Men jag kommer ihåg att... Eller jag vet minst en grej, för att det finns en bild att jag lägger mig i basistens... som dessutom är basist på den där teatern som jag var på precis.
Ja, ja. Ja.
Lägger mig i hans här fodral typ.
Ja.
Och så stänger de. Ja, det kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg så mycket mer.
Det var det. Och sen, ja. Var, det, sen var det slut.
Ja,
ja. Ja, men det var mest att sitta i andra rum och inte riktigt få vara med.
Ja, den första var det nog så.
Ja,
ja, tror jag.
Så det gick bättre de andra gångerna.
Ja.
Ni spelar, hur många skivor spelar ni in sammanlagt?
3.
Ja.
Mm.
Hur ni kommer ju på något sätt från någon sorts kan man kalla det att ni liksom kommer från någon sorts gatumusikant tradition på något vis. Hur var det att spela in det sen?
Det var jättekonstigt. Alltså när vi skulle spela in skivan, det var liksom första gången vi var i en studio.
Mm.
Så vi var ju helt i extas.
Ja.
Och bara wow, för vi kom in i en ganska cool studio, den här heter den Polarstudion på typ Marietorget, fast lite längre.
Ja, just det. Vi Bysistorget.
Precis,
ja,
där.
Ja, ja. Precis. Ja.
Jag vet inte om den finns kvar. Jo, det måste finnas kvar.
Jo, jag tror det.
Och den är ganska fet. Liksom.
Ja.
Sådana feta studier ser jag inte i nu. Liksom.
Nej.
Och tydligen ganska dyr i timmen, vilket vi inte hade någon aning om. Så vi flummade ju runt där och bara, nej, alltså vi kan inte lägga gitarr för sig och sång för sig. Vi lägger allting samtidigt, för vi vill att det ska vara live-känsla.
Ja.
Så då försökte den här tekniken liksom, bara, okej, ja, vi försöker lösa det liksom. Och, ja. Ja, men helst vill vi ha liksom trummor också på samma gång, så då fick vi in trummisen i The Ark kom och spelade så här bongotrummor med oss. Vi satt liksom, så vi satt liksom i en liten ring alla tre och spelade och sjöng in allting samtidigt.
Ja.
Det var typ, och sen la den här tekniken slash typ producent på lite så snyggare gitarrer efteråt och liksom piffade upp det lite liksom.
Ja.
Men grunden är liksom oss i en cirkel. Så.
Man ser ju det framför sig nu hur ni sitter
där. Ja. Och för oss var ju det så här, men vadå, hur ska vi annars göra?
Ja.
Spel efter klick, vad är det? Nej. Alltså det kunde vi inte göra. Känslan försvann liksom.
Ja. Hur tycker du att det blev?
Alltså jag... Man skrattar ju när man hör vissa grejer. Det låter ju väldigt roligt liksom. Men det var ju väldigt oss liksom, för vilka vi var då.
Ja.
Det var ju liksom ingen som försökte ändra på oss, vilket var jätteskönt, utan vi fick ju verkligen köra vår grej 100%.
Ja.
Ja, så det är ju väldigt tacksam över.
Men skönt ändå, alltså det, jag tycker ändå att när man har lyssnat på det är ju... Jag såg ju inte en bild av att ni satt i en ring och spelade precis. Liksom.
Nej.
Eller att det låter ju inte, det låter inte så. Det låter ju bra. Det låter ju liksom...
Det låter okej. Det var länge sedan jag lyssnade på det nu. Men ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men, det, men ni utvecklades eller lärde er och hantera en studio också, om man säger så.
Ja, eller sen fick vi ju, sen producerade ju Miss Li och hennes man Sonny våra två andra skivor. Och då blev det allting lite mer uppstyrt. Att så här, dels att vi skrev ihop med andra och fila sång för sig och liksom andra instrument för sig. Så tog in riktiga musiker liksom och sådär. Så att då blev det lite mer uppstyrt allting.
Kan du känna nu att det var skönt att ni kom in i en studio så tidigt när ni inte hade någon koll, att liksom ni tog in det? Jag menar, de flesta har ju liksom så här, band har, de har repat, de har nästan liksom repat in låtar som att de vet det här ska vi spela in liksom.
Ja. Vi hade ju repat in låtarna för gatan liksom. Det var så vi hade repat in våra låtar. Och det var ju många låtar. Alltså vi hade ju, vi var inte så bra på så att transponera om låtar, så vi höjde ju alla låtar med kappor liksom. För ju högre tonart, desto mer kunde vi ju skrika liksom. Så det var ju många som vi fick sänka liksom, när det var dags för inspelning, för att det lät ju liksom panikigt liksom, inspelat. Nej, men sen vi trodde ju att det skulle vara så. Så sen blev det ju en ganska stor omställning och lite chock när andra skulle börja lägga sig i andra och tredje skivan. Och jag minns att jag var väldigt så här frustrerad. För att jag hade en väldigt specifik idé om hur saker skulle låta och vara, och var väldigt liksom anal med texter och sådär.
Hur kom du över den? Kom över det att
jag kom typ inte riktigt över det. Tredje skivan tror jag att det var, då var det ganska dålig stämning. Alltså så här, alltså jag kommer ihåg någon gång när jag ringde Sonny och grät liksom och bara, det ska inte låta så här. Han bara, jo men det ska låta så här. Jag bara, nej det, alltså liksom. Och alltså man hade sån frustration liksom, för att man hade varit så van vid att jag var ganska, jag hade ganska svårt att ta in andras åsikter när jag var yngre. Det tror jag många unga.
Man vet ju vad,
Jag vill inte tappa greppet, tror jag. Tappa kontrollen över mig själv. Och blev rädd, tror jag. När någon annan skulle lägga sig i. Men nu har vi träffats liksom flera, eller så här, några år efteråt allt det här, och då har jag ju sagt bara, alltså, hur jag betedde mig, och de har ju bara, men vi hade aldrig producerat. Det var första gången de proddade åt andra liksom, och skrev.
Så, de var ju
så för dem var det också nytt. Så jag tror att det var mycket nytt för alla. Så det var en ganska mycket frustration liksom, från alla håll. Så. Men det var väl, jag tror det var väldigt lärorikt för alla.
ni har haft debriefing efteråt. Liksom.
Ja, så här. Ja. Alltså, det var inte så att vi var osams. Det var bara att, så här, okej. Lite småjobbig.
Pinsam tystnad ibland som bara var.
Såna. Det var det alltid med alla vi och Linn umgicks med, för vi var så jävla konstiga. Det var alltid så här pinsam tystnad. Typ. Ja, jag vet inte.
Men vad bra. Att det löste
bra att det
sig.
Var pinsam tystnad.
Nej, att det löste sig till slut.
Ja, ja.
Hur länge höll ni på? Till.
Alltså vi la väl på riktigt ner slutet 2012, början 2013. Slutet, jag tror vi hade vårt sista gig så november 2012, något sånt tror jag. Och det var verkligen så, alla kände att det här var sista vändan, det var någon Norge grej typ.
Ja. Vad var det som ledde fram till att ni kände att nu, det här kan vi inte köra på längre?
Det var inte kul längre. Alltså vi hade ju bara kört för att vi tyckte det var så himla kul. Och det var, jag ville satsa liksom väldigt mycket mer seriöst till sist än vad Linn ville. Hon kom in mer på så här mode och började jobba med såna grejer vid sidan av, som tog mer och mer tid. Och jag blev väl så frustrerad att så här, vadå, det är ju det här som ska ta all tid liksom. För mig fanns det inget annat än musiken. Så det blev väldigt naturligt att så här, vi sa aldrig någonting. Det var bara så här, ja men nu ska vi inte göra något mer.
Kom du ihåg vad du kände när ni hade tagit beslutet?
Men eftersom det inte var en specifik dag så där, så kommer jag liksom inte ihåg liksom en specifik situation, men alltså det var en ganska jobbig tid, för att alltså man har hållit på med någonting så himla länge under hela ens viktigaste år i livet på något sätt, alltså när man blir till. Och sen försvinner lite den identiteten på något sätt så plötsligt, och så ska man hitta sig själv i en ny situation och bara, vem är jag själv? Alltså dels som person men också som artist liksom, för jag vill ju fortsätta med det här. Så jag harvade ju runt liksom och testade med lite olika folk och skrev och så. Det var ganska jobbigt liksom.
Visst, du hade ingen aning om var du skulle ta din musik då?
Nej, jag var jättevilsen. Jag skrev liksom grejer själv och sådär, men jag visste inte alls hur det skulle låta, eller bara hur sjunger jag ensam och sånt där. Det var också jättesvårt tyckte jag.
För nu har du en solokarriär. När hittar du dig själv i det?
Det var väl typ i samband med att jag började jobba med Chord, som producerade hela min första EP. Jag hade väl liksom blivit mer och mer så inne på R&B och hiphop och lyssnade mycket på det. Och så hade jag börjat så skicka demos till Chords manager, som var liksom så, ja men det här måste vi få till, jag tror det här kan bli fett liksom. Så efter mycket om och men, för han höll på med någon Timbuktu-platta då tror jag. Så efter mycket om och men, när den där var klar, då fick jag komma in till studion. Och det kändes jättebra. Jag var jättenervös, hade så här förberett mig jättemycket och alltså hade jättemycket snuttar och låtar. Så det skulle bara komma och bara, nej jag vet inte. Du vet, sådär.
Varför blev det just han som du ville jobba med?
Alltså jag visste ju vem han var, för jag hade lyssnat en del på Helt Off när jag var yngre. Och alltid så gillat hans röst. Och sen så även hade jag träffat honom på Kuba 2012 när vi var där för en Peace and Love spelning. Så då var han där och så satt han så här, spelade gitarr och sjöng typ backstage. Så jag var så här, ja det är han, alltså så här, då kopplade jag ihop liksom ett plus ett, så ja men det är han från Helt Off, så här. Nej men jag hade väl någon känsla av att typ det här kan bli nice. Så, och så blev det.
blev det nice med en gång när ni började jobba ihop, eller tog det tid?
Nej.
Eller var det sån här?
Nej, det blev bra direkt. Jag fick hem lite beat, så det var ju också jättenytt, för mig bara skrev på ett beat. Alltså hallå. Så att jag så här, lärde mig lite garageband och jag lärde mig att stoppa in tracket och sen spelade jag in sång liksom med mina hörlurar typ. Alltså det var på den nivån. Jag hade ingen mic liksom. Nej men det föll på plats väldigt snabbt, och jag blev så här, jag hade liksom aldrig jobbat med så här programmerade trummor innan, utan alltid haft så live-instrument och så där med Little Marble, så allt var ju väldigt nytt och jag tyckte det var jättekul.
Vilken var den första singeln som jag?
Allt jag någonsin var första. Som jag var andra.
Allt jag någonsin, vad kan du säga till den? Hur kom den till?
Från början så var det ett track jag fick av Jens Dacord som var en remix på en Bo Kaspers orkesterlåt. Som inte liksom blev någonting. Han bara, men det är ett fett track, ta det här. Så då började jag skriva på det. Och så skrev jag en vers, och så skrev jag en refräng, och sen kom jag tillbaks och han bara, det här tracket passar ju inte till, Så då gjorde vi om hela tracket. Och sen... sen så blev typ halva versen blev refrängen istället. Så hela min refräng tog vi bort. För att typ halva versen var en refräng. Ja. Jag är väldigt dålig på. För jag visste fortfarande inte då så här vers och refräng. Och jag bara skrev liksom. Ja. Ja. Och sen, ja, sen blev den.
Ja, det är väldigt bra.
Tack.
Ja.
Ja, jag är väldigt stolt över den låten.
Jag rekommenderar alla att lyssna på. Eller jag hoppas att alla lyssnar på alla jag pratar med här.
Mm.
Men sen singen som jag kommer sen.
Mm.
Och det är ju en... jag gillar texten i den jättemycket.
Tack.
Jättemycket. Mm. Vi har packat upp och gått ut. Köper kaffe under höga hus. Vad handlar det om?
Den handlar om en New York-resa som jag och Lin gjorde 2013.
Mm.
Då fick vi något bidrag och så bara, nu ska vi åka på någon inspirationsresa liksom. Och så åkte vi till New York och det blev inte alls så jävla kul.
Nej.
Eller vi insåg väl båda två att så här, i slutet hade vår vänskap bara byggts på att vi hade vårt gemensamma projekt som var Little Marble, så nu hade vi inte det längre.
Nej.
Så då typ det var inte så bra mellan oss längre. Så det är väl det, det är det låten handlar om.
Ja, ja. För den fortsätter ju sen där längre. Vi går femte upp, vi går femte ner. Vi sörjer fast det båda ler.
Mm.
Så den, ja.
Mm.
Det känns som en det känns ju som en så här, nästan göra slutlåt på något sätt.
Jo, men det är en break-up-sång. För det var efter det vi typ slutade vara vänner.
Mm.
Faktiskt.
Ja.
Och jag hade velat skriva om det ganska länge. Men vissa texter är ju så... alltså, vissa texter är väldigt... det tar tid. Det måste så här, mogna igen innan man kan få ut rätt känsla. Liksom.
Ja.
Så.
Hur har hon tagit det?
Låten?
Ja.
Det vet jag inte.
Du vet inte?
Nej. Ingen aning.
Nej.
Nej.
Vad hoppas du?
Nej, jag hoppas ingenting. Alltså den här låten var ju för mig.
Ja.
Alltså så, det var inte tillägnad henne på något sätt. Utan den var ju... alltså jag skriver ju väldigt mycket i ett ur ett terapeutiskt syfte.
Mm.
För att jag är väldigt dålig på att lokalisera mina egna känslor tills förrän jag ser det skrivet på ett papper.
Mm.
Så. Så när den låten var klar så blev allt väldigt tydligt på något sätt för mig. Mm.
Vad lärde du dig av att skriva den låten? Alltså rent om dig själv?
Om mig själv? Jag tror att det var den låten som lite lärde mig att bli mer konkret i mina texter och inte lika flummig.
Mm.
Att jag blev alltså lärde mig skriva lite mer direkt. Så. Ja.
Det skulle vara liksom saker som man kunde relatera till bättre.
Ja, jag har ju alltid trott att alla kan relatera till mina texter. Men det kan ju inte folk. Alltså första skivan med Little Marbles, alltså det är ju ingen, folk trodde att vi var höga liksom. Men för mig var ju allting väldigt solklart liksom. Ja. Så att nej, men kanske inte att folk ska relatera, men att lättare få, jag tycker att det är kul att få bilder i huvudet liksom och komma in i en värld när jag lyssnar på musik.
Mm.
Och det behöver inte vara just text, det kan vara liksom alltså musiken eller hur någon sjunger liksom.
Mm.
Men för mig har det ofta varit en textgrej liksom.
Mm.
Mm.
För det jag gillar ju det också, bland annat med den, att man blir förflyttad med väldigt väldigt få ord, så lyckas du förflytta mig som lyssnar jättefort liksom. Man behöver inte veta just vilken stad det är eller vad det är, men man blir förflyttad någonstans. Man liksom känner känner någonting och är där.
Mm.
Det är ju fantastiskt.
Ja, och det är ju mycket, alltså, som chords kommer liksom från hiphopvärlden där det är väldigt tydliga texter.
Mm.
Jag tror att det var en bra match där.
Ja.
Att han kunde bara, men vad betyder den här meningen, Julia? Att han liksom satte mig på plats och bara, jag vet inte riktigt. Så.
Men det låter bra.
Ja, typ, eller det känns bra liksom. Ja, ja. Vilket också är viktigt. Men, ja,
ja. Ja. Mm. Så han fick. Om vi går vidare här. Sen kommer väl den låten som känns ju som den hittills som det har gått mest bra med.
Mm.
0400 AM.
Mm.
Vi måste ju prata om det här sms:et som gick ut.
Ja. Ja.
Om jag ska, för er som lyssnar nu, så när ni skulle marknadsföra den här, eller att den hade släppts, så skickade ni ut ett sms till, jag har läst här att det skulle vara 467 utvalda personer.
Okej, okay, ja.
Ja.
Jag kan inte den siffran exakt.
Det var, men, det var någon som hade sagt någonstans.
Mm.
Jag var en av dem som fick det i alla fall.
Okay.
Så det var ju roligt.
Ja. Kände dig utvald.
Ja, verkligen. Ja. Ja, men jag tyckte det var jätteroligt.
Mm.
Men det var ju musikjournalister.
Mm. Ska vi namedroppa här, eller?
Det får gärna du göra. Jag vet ju några som blev arga på det här. För att sms:et, låten heter 0400 AM, det är mitt i natten.
Mm.
Sms:et kommer då
0400.
Ja, och det står vibrera i din ficka, gissa vem.
Ja, och det är en textrad liksom från låten.
Ja, och så var det hashtag 0400 AM.
Mm. Och så står det också från Julia Adams.
Ja. Jag tyckte det var briljant. Jätteroligt.
Mm.
Men de här personerna blev ju sura.
Ja.
Kommer du ihåg vilka som blev sura?
Alltså de jag vet är Jan Gradvall och Ametist.
Ja.
Jag vet inte om det är några fler.
Nej, det är väl de.
Det är väl
som,
de.
Ja, som man har mest.
Som liksom gav sig ut i någon Twitter liksom, grej. Jag vet inte. Jag tyckte bara att jag trodde inte att vem skulle bry sig, tänkte jag.
Nej.
Alltså lite så. Jag tyckte det var, vi hade en jättekul idé.
Ja.
Och det var en sån tacksam låt att hitta på någonting med också, rent textmässigt liksom. Men jag trodde inte att någon skulle reagera mer än att jag går in på Spotify och lyssnar liksom.
Ja.
Så jag var ju på ett plan på väg till LA när allt det här hände.
Ja.
Så när jag kom fram, då var det så här, då hade allt redan hänt.
Ja.
Liksom. Så att ja, det var lite roligt.
Men det man kan ju säga att det lyckades, för du är två stycken av Sveriges största musikjournalister som ändå bryr sig så mycket, så att plötsligt visste ju alla att du hade släppt en låt.
Ja, det var alltså det är ju skitkul. Jag fattar inte hur man kan bli, att man orkar bry sig. Typ det är så jag tänker, men det var ju bra för mig.
Ja, har du pratat med någon av de här?
Ja, jag träffade Jan Gradvall.
Ja.
Kanske alltså så här, 2-3 månader efteråt.
Ja.
På någon konsert. Så då gick jag fram till, eller så här, jag såg att det var han, jag var, men jag går fram. Så jag var, hej, det är jag som är Julia Adams. Han var, hej. Och så förklarade han sig lite så här, han bad inte om ursäkt, men han sa typ att jag har lagt din låt på min A-rotationlista på Spotify eller något sånt där.
Ja.
Och så sa han typ att men jag har min mobil på för att min mamma var sjuk såhär, och då fick jag lite dåligt samvete, men det kunde inte jag veta.
Nej. Du nådde ju ändå fram.
Ja.
Den här A-rotationslistan är ändå väldigt poppis liksom.
Ja, den är det. Jag kan inte såna. Jag har precis börjat fatta de här playlisten på Spotify, att det är ganska nice.
Ja.
Alltså upptäcka ny musik.
Ja, speciellt men när han kan ju väldigt väldigt mycket och är jättebred, så han lägger in massa grejer där.
Ja.
Det är jätteroligt att följa liksom.
Ja.
Så du gillar han ju uppenbarligen låten.
Ja. Bara att han blev lite arg. Så we're all good now. Ja.
Vad bra. Men Ametist då?
Har jag inte träffat.
Nej.
Så det har jag ingen aning om. Jag tror inte att hon kan vara sur fortfarande.
Nej, jag tyckte det var så roligt. Jag vaknade inte av det, men jag såg det på morgonen och tyckte att det var ett så här, för jag fattade först inte, vad är det här?
Nej. Ja, men det var folk, någon som skrev att så här, hur kan skivbolaget tvinga en ung artist att göra det här? Man bara, men så här, som att jag inte var med på det.
Ja, exakt. Ja. Jag är bara en produkt, jag har ingenting med någonting.
Nej.
Ja, jag tyckte det var...
Sälj mig.
Ja.
Ja.
Super. Men på tal om Det har ju gått väldigt bra för den. Jag tittade nu så har den har ju gått över 1 miljon spelningar på Spotify.
Ja, det var ganska nyligen ändå.
Ja, det var ju...
Det var precis innan jag släppte den här nya singeln.
Ja, vad bra.
Det kändes bra, så okej, nu. Ja.
Nu har vi tagit nästa sig.
Ja.
Men det som du var inne på innan, just med tydliga texter.
Mm.
Här är det ju också super tydligt och nästan så här minimalistiskt smart, om jag får säga så.
Mm.
0400 AM vibrerar i din ficka, gissa vem. Baby, vill du följa med mig hem, med 3 stycken frågetecken.
Mm.
Ja, man måste ju uttala det rätt så att det blir.
Ja, ja.
Det är ju alltså, jag vet inte någon som inte kan relatera till den här.
Nej.
Vilket är skoj.
Ja. Ja. Jo, men det är alltså, ja, jag är stolt över den låten. Den är bra.
Ja. Mm. Varför tror du att du fick till just den så bra?
Mm, alltså det var typ den första som vi skrev tillsammans, alltså med Chords när jag träffade honom.
Mm.
Så Allt jag någonsin var inte den första vi gjorde, utan det var 0400. Och jag typ skrev om verserna 3 gånger tror jag. Refrängen satt direkt. Den bara kom liksom.
Ja.
Vi bara vibbade fram den hur snabbt som helst. Och sen verserna tog ganska lång tid att få till rätt. Så.
Brukar det vara så att refrängen är lättare att skriva för dig?
Nej, för mig är ju oftast verser lättare.
Mm.
Så. Så att den var liksom helt tvärtom.
Ja.
Mm.
Men hur lång tid tog det från att idén kom, eller vad man ska säga, till att det blev klart?
Alltså jag är ju generellt ganska snabb i själva låtskrivandet så. Sen kan det ta längre tid för mig att så här, bli nöjd med en produktion och hela den biten.
Mm.
Jag kan vilja lägga om sång och sånt 1000 miljoner gånger och sådär. Men det tog nog inte så lång tid. Kanske 3 veckor kanske, max. Ja.
Så det var ändå hyfsat snabbt liksom.
Ja.
Ja. Kanske det som är lösningen på allt. Folk borde vara lite snabbare och gå på första känslan.
Alltså man måste liksom bara mata, tror jag. Ja. Alltså det var så här, jag satt ju hemma och bara, nej, det här är inte bra. Jag skriver om, det här är inte bra. Jag bara så här, mata tills det blev bra liksom. Man får inte ge upp. Jag känner att det var en bra låt.
Ja.
Då får man inte bara ge upp den om man inte får till det direkt. Nej. Ja.
Sen kommer den här EPen ut, Chanslös, med bland annat låten Chanslös. Det är ju också en fantastisk textrad om Drake som vi varit inne på.
Mm.
Drake har lärt mig allt om kärlek, ljus, jag är chanslös.
Alltså det är inte ljus.
Är det inte det
är
någon ljus?
Annan, jag såg den där texten letat, på internet.
Jag har letat överallt.
Det är ju. Alltså för Drake har lärt mig allt om kärlek, ljus, och jag är chanslös.
Jag har alltid sjungit med ljus.
Ja, för jag såg den på någon lyric-grej.
Ja. Ja,
jag ville se om Deja Vu-lyricsen var uppe. Och då kom Chanslös-lyricsen upp.
Ja, för den kommer ju upp i Spotify också. Så det är ju fel. Aha, där med.
Nej.
För det är ju kopplat ihop allting.
Okej, liksom, jag måste säga det här till Universal så fixa det här. För jag blev jätteirriterad.
Ja, det
jag bara, vadå ljus? Det är så ologiskt, så fast, det finns inte.
Fast jag tyckte det var fint.
Tyckte du?
Jag tyckte det var fint.
Okej, okay, nej, det är fel.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Det var bra det också.
Ja.
Men ändå, där kommer ju ändå Drake med.
Ja.
På något litet, och bara den där tycker jag det är så här intressant att det är en enda mening, även nu när jag har läst mig den riktiga, som säger så otroligt mycket om någon sorts så här, det säger så mycket om en person. Man kan tolka in det åt båda håll, att antingen kan jag väldigt mycket eller så kan jag väldigt lite.
Ja.
Vilket är så att man kan välja själv.
Ja.
Det är fan, jättebra.
Tack.
Grymt.
Tack.
Inte för jag har liksom ingen koppling till Drake på något sätt liksom, men ändå så kan man kan stoppa in sin egen artist där, och så kan man göra att det är därför jag är som jag är.
Precis, det är han som har format mig med sina liksom love songs så.
Ja. Ja. Och det kan vi ta både positivt, det är magiskt men tragiskt.
Ja, men lite har, magiskt men tragiskt.
Att någon annan har påverkat det.
Ja, ja.
Mm. För där hör man ju på i den att det är lite vad ska man kalla det, hiphop-stråkar, om man får säga så, i produktionen.
Mm.
Håller du med?
Att det är hiphop-stråkar?
Ja, de här liksom lite, de är inte så långt framme,
nej,
men ändå,
nej.
De finns där liksom.
Ja, vi har aldrig tänkt på att det är hiphopstråkar, men det är ju liksom Jens som har gjort produktionen, ja. Så det blir ju alltid liksom hiphop,
ja.
Vibes. Men det var jättemäktigt, för det är ju riktiga stråkar,
ja.
Så det var jättemäktigt när de spelade in dem.
Ja, cool grej.
Ja, det var så här riktiga goosebump. Ja, det var coolt att få så här riktiga, en riktig stråk, liksom, vad var det, kvartett liksom, på, på sin låt som han har skrivit. Ja, det var coolt faktiskt. Ja,
ja, det kan jag förstå. Du gjorde ju en du gjorde en Drake cover på stranden, vad jag såg när du spelade där. Den finns på, jag har filmat faktiskt hela, så den finns på YouTube för alla som vill kolla.
Ja, på. Du la upp på Insta.
Ja, det är det.
Men ja, finns den på YouTube också?
Ja,
okej, vad kul.
Så man kan söka på dig och så finns den.
Ja.
För ni som vill höra den. Den var ju jättefin. Du översatte den till svenska också.
Precis.
Ja, det var ju fantastiskt. Och där fick jag en sån här... Då hade man ju hört den här låten Hotline Bling till förbannelse, tycker jag då.
Ja, det var ju nästan så här gränsfall. Alltså, bara ska jag ens... Jag släppte den på Facebook bara, så som en Facebook-video. Så det var så här, är det för sent? Ja. Nästan, för att den hade liksom...
Fast,
köttat så länge då redan. Fast jag köttade ju ett år efter det också. Så att det var ju liksom inte över där som man trodde.
Nej, för det jag skulle komma till var mer så här, i alla fall för mig som inte hade någon liksom, jag hade tyckt så här, nu har du spelat så mycket. Men din svenska version där gjorde att helt plötsligt så tänkte jag på den låten på ett helt annat sätt. Vad den faktiskt handlar om på riktigt.
Den är ju ganska fin liksom.
Den är jättefin. Så jag tyckte att den var, du gjorde den fantastiskt bra.
Tack.
Och jag vet andra som var där också som var så här, som inte riktigt hade koll på vem du var, som var så här, shit, vad kom det här ifrån?
Ja, alltså.
Det var ju, det är grymt.
Ja.
Gillar du fortfarande att göra andras låtar på det här sättet och översätta och ända?
Jag har inte gjort det så mycket. Alltså jag älskar ju att sitta och spela alltså tuta ackord till andras låtar och sitta och spela hemma själv. Alltså det tycker jag är, det är en njutning för mig på något sätt. Så det gör jag jättemycket, men översätta har jag inte gjort något mer. Det är ganska svårt. Alltså det krävs en det tog ganska lång tid liksom att översätta den där. Det var en ganska så här, det var klurigt liksom att få till det rätt.
Ja.
Så.
Den är också väldigt tydlig, även den engelska texten är väldigt tydlig, men i en helt annan, det känns som en helt annan kulturell kontext på något sätt liksom, att det sitter liksom inte ihop liksom.
Nej, det är ju lätt att det blir så töntigt på svenska. Det är det som är problemet, att så här, engelska låter ju lätt mycket coolare.
Ja.
Det är därför det är ganska svårt att skriva på svenska, för att det blir lätt ganska så här fjantigt liksom. Så vardagligt fast på ett fjantigt sätt blir det lätt.
Ja.
Så det var väl nog det som var svårast, tror jag.
Det är för att vi, eller jag tänker alltid att det är att vi som har svenska som modersmål eller kan det väldigt bra. Vi vet ju precis varenda liten nyans blir liksom. Gör någon lite fes på, nej, vänta, va?
Det där känns konstigt.
Nu är de höga igen.
Ja.
Ja. Ja. Men kommer det komma någon mer? Har du någon sån här dröm vilken du skulle vilja göra, eller något du går och tänker på, eller som du har testat?
Nej, jag har faktiskt varit så inne i mina egna låtar nu.
Ja.
Så att det finns liksom inte. Nej. Det var ganska liksom spontant också.
Ja.
Det var inte någonting jag satt och funderade över jättemycket, ska jag göra det här eller du vet, så att den så.
Det bara kom.
Jag hade ingenting att göra. Jag var i LA,
ja.
Satt på stranden och bara, okej, nu ska jag översätta den här.
Ja.
För det var lite mysigt liksom. Så.
Ja.
Och sen blev det ett projekt. Liksom. Ja.
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 Ja. Ja, men det är ju roligt när det kom på, när någon artist spelar en cover med någon annan som de gillar och så har de gjort sin egen. Liksom. För att den lät ju, när man lyssnar på den, det låter ju som, det är ju som att du hade kunnat göra den. Liksom. Det är det som blir skoj. Liksom.
Jo.
Det är inte en cover på det sättet någon kör en sliten gitarr och spelar lite långsammare bara.
Nej, exakt. Och det är det som är så farligt med covers. Att det är så lätt att så här, tappa bort sig själv, tror jag.
Ja. Att man bara gör det. Ja. Framförallt brukar det ofta gå i halva hastigheten.
Exakt, att man gör en ballad från en så här upptempo house-låt och gör en i ballad-gitarr. Det är tråkigt. Classic. Ja.
Men om vi går tillbaka till din här. 2016 släppte du nytt där. Och spegelbild.
Mm.
Som är lite annorlunda, lite nytt sound kan man säga.
Ja.
Hur har du tänkt där? För det är även den senaste nu, Deja Vu, som är också lite det här nya soundet.
Precis, de är väl ganska olika.
Mm.
Jag skulle inte säga att... Jag tror att spegelbild var ett eget litet kapitel för mig.
Ja.
Nej, det var bara väldigt så här... inte så genomtänkt egentligen, bara kul.
Mm.
Att jag hörde det här bitet hos Jens som Moana hade lagt liksom sång på. Och så sa jag att men det här, den här låten vill jag göra. Och då fick jag göra det.
Ja.
Så då skrev jag om en vers. Och så skrev Moana om sin vers att den skulle matcha mitt nya. Hans låt var lite annorlunda, alltså tema liksom på. Mm. Men vi har kvar refrängen. Och så bara spelade vi in allting och så var det klart liksom.
Ja.
Det var väldigt så.
Så det var som en, det blev fristående grej.
Ja, och jag hade alltid velat gjort någonting med Moana, för jag har, alltså jag älskar hans EP som han har släppt. Så att det var bara jättekul. Och sen åkte vi på någon liten sån turné tillsammans. Så.
Ja. Ja. Men då är vi framme vid nutid med Deja Vu. Hur kom den till?
Den kom till för nästan ett år sedan. Själva låten kom till för nästan ett år sedan. Skrev jag tillsammans med två killar som heter Albin och Mattias. Och... den kom också till ganska snabbt. Det var liksom vårt första... Jag har varit runt på mycket så här sessions hela förra året och försökt... eller jag ville hitta nya människor och så här, utveckla mitt skrivande. Mm. Liksom inte skriva allt själv och sådär. Och produktionsmässigt också så här, hitta nya inspirationskällor. Liksom.
Mm.
Och så var det här ett av alla de sessionerna. Liksom. Mm. Och så skrev vi den här låten på två dagar.
Ja.
Typ. Ja.
När man är runt på så här sessions och träffar massor och försöker göra någonting.
Mm.
När vet man att nu funkar det?
Ganska direkt känner jag.
Ja.
Det är mycket som ska klaffa liksom.
Mm.
Jag tror att det mycket handlar om vad man själv är på för humör den dagen.
Ja.
Alltså
ja.
Hur mottaglig man är och alltså bara sitt mående. Dels det. Sen hur den eller de mår.
Mm.
Och sen att man får någon slags personkemi liksom, på något plan. Och att man gillar det den andra gör.
Mm.
Så. Det, ja. Och det är inte. Det är väldigt sällan tycker jag. Det är allt det så.
Ja.
Går ihop.
Jag tänker så här, för oss som inte åker runt på såna här, eller glider runt och gör sessions och försöker jobba med folk på det viset.
Mm.
Det låter ju som att det skulle kunna vara kunna bli väldigt mycket dålig stämning där också om någon tycker det här gick jättebra, sen hör den andra av sig bara nej, det gjorde det inte.
Ofta så känner båda.
Ja.
Tycker jag.
Ja.
Ibland kan det vara att den ena hör av sig.
Ja.
Och då kan det bli lite jobbigt liksom.
Ja.
Men oftast så är det ganska ömsesidigt liksom.
Ja. Ja. Så det brukar inte bli så här liksom, någon hard feelings någonstans.
Nej, det blir aldrig hard feelings.
Nej.
Men det kan ju vara tråkigt om en vill fortsätta och den andra inte vill liksom. Men det blir aldrig, alltså, det är ju jobb, det är inget personligt liksom.
Nej, men ändå, det är ju nästan som att det är som att vara på en evig anställningsintervju.
Jo, men lite, alltså,
det blir
så.
Lite så här, nu ska vi göra det här, fast det handlar om känslor. Liksom,
Och ibland, alltså, ibland kan man ju vara nervös också. Mm. Om det är någon som man ser upp lite till och bara shit, jag älskar den där låten som den har gjort. Eller sådär. Så att det kan även vara lite pirrigt ibland. Liksom.
Ja.
Mm.
Jag vet, jag har så här kompisar som just med det där med att vara nervös, att de har bland annat gjort sådana saker med Jocke Berg till exempel.
Oj, ja.
Och de har ju varit helt förstörda liksom. Ja. Men tydligen så har han ett väldigt skönt sätt att ta det där på. Ja. Eller så att de, efter 10 minuter så har de glömt att det är Jocke Berg. Ja. Då är det bara, ja, det är någon snubbe här som är väldigt bra på att göra musik.
Ja.
Nu får jag göra det. Nu gick
det släpper ju väldigt snabbt så. Sånt där. Alltså fan. Ja, men om man ska jämföra med alltså Miss Li, den där första förbands. Det släppte ju liksom efter första kvällen. Ja. Sen var ju hon en så kallad vanlig människa. Så att det där är...
Ja, men den
grejen släpper. För att så här, man bygger upp en bild av hur någon är.
Mm.
Stämmer ju aldrig.
Nej.
Liksom.
Nej. Nej, men det är just det jag tänker på just... Om man ska, nu om du ska samarbeta med någon så har ni liksom begränsad kort tid på att liksom, mötas i någonting. Kan vi göra någonting ihop? Alltså, det känns svårt.
Ja. Jag tycker ju om att komma in med liksom en idé. Alltså, jag tycker inte, eller ibland kommer jag in med ingenting. Alltså, så här, men ofta så kommer jag med en liten snutt eller ett tema.
Mm.
Det gjorde jag med Deja Vu. Då var jag så här, jag vill skriva en låt som heter Deja Vu. Ja. Det var det jag kom in med. Okej, då gör vi det. Så här.
Ja.
Och sen växte liksom storyn fram på plats för att det var exakt det jag var mitt inne i.
Mm.
Privat, så att det kom så här naturligt. Liksom.
Mm.
Så det tycker jag kan vara en bra grej, att vara förberedd.
Mm.
Så att man inte... För det är så här, när man inte känner någon, det är svårt att bara... Så här, komma på någonting exakt där och då liksom. Det är bra att ha någonting så greppbart liksom.
Ja. För det, ja, precis. De vet ju inte vem du är liksom.
Nej.
Eller förmodligen inte.
Nej.
Någonting.
Mm.
Nu har du släppt den. Vad händer framåt nu i vår och sommar?
Det blir en singel till innan sommaren och sen album i höst.
Ja, härligt. Mm. Hur känner du inför det?
Ganska grov ångest. för mig på något sätt blir det här min första skiva, fast jag har släppt 3 liksom.
Ja.
Men det här blir min första skiva på något sätt.
Mm.
Och det känns ganska läskigt tycker jag.
Ja.
Ja.
Vad är det som är läskigt, att den ska komma ut eller att det tar tid eller att det...
Dels så får jag ihop allting.
Ja.
Och det här, ja, man blir aldrig nöjd och ska jag skriva om det där? Hur ska det där låta? Och tänk om jag hinner tröttna på den här låten när jag har spelat in den redan. Ska det släppas i höst? Och du vet, det är så här ganska långt projekt.
Mm.
Och sen hur det ska mottas. Alltså jag kommer ju gå under om jag får så här 1 år liksom. Även fast jag vet att det är bara en liten person som sitter där och dömer ut mitt album, så skulle jag ju må riktigt dåligt tror jag.
Ja.
Om det hände.
Om du får en 5 då?
Då blir jag glad. Det tråkiga är att jag blir ju aldrig såhär alltså så i extas. Det är liksom inte jag som person.
Nej.
Men då skulle jag kunna pusta ut liksom. Och bara shit, jag gjorde ett bra jobb.
Ja.
Så, och typ såhär, vad skönt att folk förstår. Eller att någon förstår mig.
Ja.
Typ det skulle kännas skönt också tror jag. Mm.
Och att Jan Gradvall inte blir arg då.
Ja. Eller arg får han bli. Det vore ju jättekul om han blev arg på mitt album.
Ja, ja.
Det skulle ju vara ganska intressant.
Ja.
Intressant recension.
Fler recensenter skulle bli arga på det sättet liksom.
Ja, så här, jag blir förbannad av att höra på din skiva, Julia. Det hade jag nästan så här gillat tror jag.
Ja. Ja. Speciellt när det är, alltså det skulle bli något lustigt över det.
Ja, att man kan, alltså det är ju känslor man vill få fram hos folk när de lyssnar. Och arg är ju, för mig är ju arg den svåraste känslan.
Ja.
Jag har jättesvårt att visa ilska liksom.
Ja.
Så att det hade ju varit häftigt.
Ja.
Mm.
Det är ju den känslan som vi ofta inte får lära oss hur vi ska hantera liksom.
Eller hur man ska typ trycka undan den.
Ja.
Ja.
Allt annat, du ska vara glad, du ska vara allt annat.
Ja, arg är bara, så nej. För. Ja, så
ingen
konstigt.
Aning.
Nej.
Ja, Jan, skriv att du blir arg.
Ja, bli arga.
Mm. Mitt dumskivoman.